Hej, det er i dag lørdagen den 29. november 2008. Vi er i Malmö i hus på Skolgatan 10 där jag ska hålla ett föredrag om förälskelse i ljuset av Martinus kosmologi. Varsågoda. Jag har blivit ombedd att prata om förälskelse. Så det är inte jag som har uppfunnit den här genialiska titeln. Men det var ju en fin utmaning att hålla ett helt föredrag om förälskelse. Martinus kosmologi omhandlar ju utveckling. Egentligen är det ju en stor utvecklingslära. Och Martinus pratar ju om ett mineralrike, sen ett växtrike, ett djurrike och ett kommande riktigt människorike. Och sen även högre tillvaroplan, ett visdomsrike och ett intuitionsrike och ett minnesrike som är andliga tillvaroplan. Och de är ju mycket högre och fina, dessa andliga tillvaroplan. Men där mörkret och kriget, kampen, svartsjukan kulminerar, det är ju i djurriket. Och nästa år då blir det ju det stora år för Charles Darwin. Den 13 februari så blir Charles Darwin 200 år. Och vi för ett par år sedan så firade svenskarna ju Linné. Men det var ju 300 året. Och den stora idén i Darwins utvecklingslära, det är ju survival of the fittest. Det är de fetaste som överlever. Och han såg ju att det som var utvecklingens motor, det var ju kampen för tillvaron. Det var endast de bästa som överlevde. Och därför gick utvecklingen framåt. Så det vill jag alltså säga att utvecklingens motor, det är kampen för tillvaron. Och man kunde ju nästan fråga sig, varför står djuren och människorna ut med att leva när hela tillvaron är en sån kamp? Det är ju mycket krig och kamp. Man får ju hela tiden kämpa i djurriket för att få mat. Människorna, de kämpar hela tiden för att få mat, få ett bostad, för att få jobb, för att få pengar. Det är ju en stor kamp. Varför står man ut med sånt? Varför lägger man inte av och gör självmord? Varför orkar man med och fortsätta livet när det ska vara så besvärligt? Jo, menar Martinus på, det finns en mycket stor ljuspunkt i djurriket. Och det är förälskelsen. Det är alltså det största ljuset och den största inspirationen som finns i djurriket. Och han menar alltså att detta ljuset är till och med mycket gudomligt. Och Martinus talar alltså om förälskelsen och sexualiteten som det största ljuset i djurriket. Och om man har det där sexuella nöjet och få en sexuell utlösning. Då menar Martinus rent av att det är en upplevelse av Guds ande. I sexualiteten kan man uppleva den heliga anden. En upplevelse av Guds and eller den heliga anden i kött och blod kommer man inte närmare än i förälskelsen och sexualiteten. Och det är ofta en mycket kort upplevelse. Men ändå är den så stark att man står ut med att leva i djurriket. Det finns ju många exempel i historien och i litteraturen om människor som har blivit förälskade. Och sen var de villiga att offra allt vad de hade, så att säga. Endast för att vara tillsammans med den som de älskade. De kunde lämna hus, eller vad heter det, kongetitel och prinsetitel och fyrstetitel och pengar och arv. Och de skulle nästan kunna göra vad som helst för sin partner. Det är också folk, även om de inte kan sjunga, så sjunger de kärlekssånger i telefonen när de är förälskade. De skulle gå en mil över frysen jord för att vara tillsammans med den som man älskar. Man gör de mest tokiga saker när man anstränger sig. Man skulle så att säga kunna gå igenom eld och vatten för den som man älskar. Så man ser ju verkligen att det är mycket starka kräfter som finns med här. Och ibland är det också så att om man älskar en person och man inte kan få denna personen, så er livet ikke værd at leve, og så gjør man selvmord. Det var jo på 1800-tallet i litteraturen en stor våg, som hette romantikken. Og da skulle man jo liksom skildre denne fantastiske kjærligheten, altså forelskelsen. Og for at vise på hur stor, hur kraftig kan forelskelsen bli. Om den kan bli så stark at man ikke får den som man elsker, så gjør man selvmord. Og det fanns jo mange bøker. En av dem mest kjente er vel Goethes, den Werther-lideren den. Og han fikk jo ikke sin, den unge Werther av Goethe. Han elskede Liselott, men han kunne ikke få Liselott, så kunne han likevel gjøre selvmord, når han ikke kunne få en dårlig liv, det er ikke værd at leve. Der findes også andre, som siger, om det nu kommer en tredje person og står i vægen, jamen da slår man ihjel vederbørende for at få den. Så man får jo sige, at det er jo mye starke medel, men det er jo faktisk endast en understrykning af, at det er virkelig altså starke kræfter, som det rører sig om. Men, siger Martinus, det er ikke nogen medveten oplevelse af Gud. Det kan jo også være et par, der både partnerne, de er materialister, og de har jo sit seksualliv der i ægtesengen og nyter mye af det, men de ved ikke om, at det i virkeligheden er en Guds kontakt. Martinus siger, at det er en instinktiv Guds kontakt. Og denne instinktive Guds kontakt, det er det største ljuset, som går at opleve i jødriket. Jeg skulle vel også kunne tænke mig at fråge jer, hvor mange timer har ni lagt ned på at tænke på idealpartneren? Er det ikke mange mennesker, som har nogle fantasier, der går og tænkt og ønsker at træffe idealpartneren? Jeg mener i alle fald, at det er noget, som mennesker har tænkt mye på og lagt ned mange timer på. Og det viser jo endast, hvor stark en kraft det er. Og Martinus taler jo om, at i jødriket, der findes der haner og honer. Det findes mænd og kvinder. Og der kan man jo sige, at der er man egentlig et halvvæsen. Man er ikke et komplet væsen. Man har en pol, men man har ikke den andre polen. Og der er det jo, ligesom det står i Bibelen, at manden skal lemne sine forældre og holde sig til sin hustru. Og sen skal de blive et kjøtt. Og da kan man jo se, at når mand og kvinde bliver et, då bliver de faktisk komplette, då bliver de jo fuldkomne. For da har de både polerne, så har de jo faktisk opnået en dubbelpolighed. Og i andre analyser mener Martinus på, at vi holder på at udvikle os på et sådan sæt, at kvinderne udvikler sin maskuline side, og sen kommer de faktisk i sig selv at blive dubbelpolige. Og manden holder også på at udvikle sin feminine, og skal også i sig selv blive dubbelpolig. Og der kommer man frem til, at en rigtig dubbelpoligvarelse er fri og suveræn, for man har det hele indom sig selv. Men her i slutet af jøderiket, er man beroende af en person af det modsatte skønnet. Det vil altså sige, min tilgang til ljuset beror af min tilgang til det modsatte skønnet. Og derfor bliver det då en kamp og en konkurrence. Man vil helst have de vakreste væsenden af det modsatte skønnet. Og det er jo altså mænden, de kan ikke anvende sig af at få så mange penge som muligt, eller blive så berømte som muligt. Og det er jo klart, at man er rockstjerner eller præsident eller sådan, så har man jo tilgang til de vakre væsen, der modsatte skønnet. Men man kan også fråge sig, hvorfor kvinderne, hvorfor sminker de sig? De har læbstift og mascara og sådan. Hvorfor gør de sådan? Jo, det er vel derfor, at de er i nogen konkurrence med de andre kvinderne. Og på samme sæt, der mænden jo også, har jo også sin konkurrence med de andre mænden. Og det ses jo også i naturen i alle fald, hvor hornerne, de kæmper mod hverandre. Så man ser virkelig, at det er en hård konkurrence. Så det man behøver, det man behøver en anden til at elske sig selv med. Eller man behøver en anden for at få tilgang til ljuset. Og derfor bliver det altså en vældig stor kamp. Så Martinus siger jo faktisk, at denne struktur med mænd og kvinder, eller horner og honer, det er krigets anatomi. Og man skulle jo kunne sige, at min varelse er dubbelpolig og har det hele i sig selv, da de må frie og suveræne. Det er jo fredens anatomi. Så faktisk er denne enpolige strukturen roten til alt krig og alt rivalitet. Men mange ser jo forelskelse som det samme som ægte kærlighed. Det kanske är en man som säger: jag älskar min fru över allt, och det är inte någon sexuell drift eller så. Nej, det är riktigt kärlek. Jag älskar min fru över allt. Jag vill göra allt vad jag kan göra för att göra henne lycklig. Och det är ren kärlek. Och Martinus, han har gjort en analys av förälskelse i sin introduktionsbok som heter Logik. Och där skriver han om att förälskelsen går igenom två stadier. Och det är alltså A-stadiet och B-stadiet. Och i förälskelsens A-stadium påminner det mycket om riktig kärlek. Och det är just där man vill göra allt för sin partner. Man kan offra sig. Man kan ge avkall på pengar och rikedom och berömmelser och sånt. Allt vill man ge. Man vill gå igenom eld och vatten för att vara tillsammans med den andra. Jamen, det är ju kärlek. Kristus kärleken, det är ju faktiskt att vilja ge sitt liv för andra, att offra sig för andra. Ikke? Det är ju riktig kärlek. Så i alla fall i förälskelsens årstadium, då påminner det mycket om riktig kärlek. Och på ett, om man nu har studerat hela Martinus kosmologi, så har man ju förstått att det finns väldigt stora utvecklingsförlopp som Martinus kallar för spiralkretslopp. Och när man då har varit igenom de högre andliga världarna, då har man praktiserat dessa funktioner så mycket att de har blivit till automatik. De har alltså blivit till instinkt. Så faktiskt är ju alltså förälskelsen en spegelbild av de högre andliga världarna. Det är de högre andliga världarna omsatt i en automatisk funktion som man då ser i sexualinstinkten eller i förälskelsesinstinktet. Och som Ingemar Fridell brukar säga, detta att bli förälskad, det är inte någon intellektuell prestation. Det går helt av sig självt att bli förälskad. Man behöver bara titta i ögonen på en annan, och det tar bara ett splitsekund, då har man blivit förälskad. Och det är då alltså inte något man ska överväga eller tänka eller ta beslut. Det går av sig självt, och det är därför alltså att det är ett instinkt. Men sen, efter en viss tid, då går förälskelsen över i B-stadiet. Och då talar Martinus om att då har den alltså blivit självisk eller egoistisk. Och nu vet jag inte om ni kan föreställa er att den omtalade fru kommer hem och hon är glad och nöjd och berättar för mannen: jag har varit till julfrukost och där var jag ihop med en annan man och vi gick hem till honom och jag var i säng med honom. Och det var så härligt, det var så skönt och jag mår så jättebra nu. Och vad säger då mannen? Han säger: jamen, vad härligt att se dig glad. Jag tycker, det enda jag önskar, det är att se dig glad och lycklig. Så gratis. Nej, där skulle man nog kunna föreställa sig att han skulle reagera på ett annat sätt. Och då kanske han ville bli besviken eller svartsjuk. Och det säger Martinus då: jamen, då är det ju verkligen beviset på att det inte är sann kärlek, men att det är en egoistisk kärlek. För den är alltså betingad av att man själv har ett monopol. Men längre fram i tiden, då ska vi ju bli mera toleranta. Och nu ska jag försöka berätta de här två kaffehistorierna som jag kan. Och den första kaffehistorie, den kommer från Martinus. Och det är mannen, han är på arbete, och sen kommer han hem från arbetet. Men vad ser han? Han hittar sin fru i säng med husvännen. Och så säger han ju till dem: låt det inte störa. Gör ni klart där, så går jag i köket och kokar lite vatten, och då kan vi allihopa dricka kaffe tillsammans efteråt. Så menar Martinus alltså att det ska bli i framtiden, att när vi har blivit mer humana. Men så är det några som tror, när jag berättar den här historien, att Martinus rekommenderar det öppna äktenskapet. Men det är liksom, vilka, vad ska man säga, idealiska krav lägger man på sig själv och på sin partner. Och det är ju det att man ska inte själv kräva frihet. Det som är idealet, det är att ge den annan frihet. Men inte själv ta sig frihetet. Alltså man kan ju själv vara trogen, men säga den annan har frihet. Men ofta vill man ha att den annan ska vara med trogen. Men dessutom vill jag ha frihet att göra. Så det är alltså inte det som ska missförstås med den här kaffehistorien, att man inviterar den andra på kaffe också. Det är inte en reklam för det öppna äktenskapet, men det är reklam för att man själv kan vara trogen, men bjuder på at den anden skal have sin frihed. Det er jo det, som er fremtiden. Og så er der altså en anden kaffehistorie. Og det er en mand, han har sypet nærsag, og han klarer knappast at hitte sin hus. Men sen så han tappet nyklen, og kan ikke komme ind i sin hus. Men som tyve er, så kommer der en polis, og så frågar han polisen, om han ikke kan hjælpe med at åbne låset. Jo, det kan polisen gøre, men han vil have bevis på, at det nu også er manden, som bor i huset. For anders han kanskje bare vil gøre noget stølt eller sådan. Så polisen skal jo ligesom kontrollere. Så polisen han åbner døren, og manden går jo straks i køkkenet og siger, nu skal jeg koke lidt kaffe. Og så går polisen rundt i huset, og på første salen træffer han fruen i sengen med husvennen. Og sen så kommer polisen ned i køkkenet og siger til han der manden, hvor er det han der med den andre manden der røbe? Nå, han? Ja, han får inget kaffe. Altså, det var de to kaffehistorierne. Man kan dog også, Martinus har jo skrivet i en bog, som han kalder for to slags kærlighed, to sorters kærlighed. Og i den bogen viser Martinus dog på, at forelskelse og kærlighed, det er ikke helt det samme. Han viser faktisk på, at det er raka modsatserne. I alle fald i forelskelsens B-stadium, der er det den raka modsatsen til rigtig kærlighed, næste kærlighed eller al kærlighed. Der findes jo en tavle her, og objektet for forelskelsen, det er en enda menneske. Så her skriver jeg forelskelse. Og her skriver du al kærlighed. Det får man jo sige en stor modsats, at objektet for forelskelsen er en enda person af det modsatte skønhed. Og al kærlighed, det er jo simpelthen, at alle er objektet. Og faktisk kan man dog så sige, at ved forelskelse, då er det jo dette, at man vil æge den anden. Man vil have, at den anden skal være trugen, at så at sige, at man vil have monopol på den andre. Men altså, næste kærlighed, det er jo at give frihed. Så det er også to virkelige store modsatser, at man vil have eller ikke den anden, og man vil give helt frihed. Og det er muligt, at jeg indom 40-året kommer og hitter sådan flere modsatser. Eller det kan man også sige, at det har lidt at gøre med at tage og at give. Martinus han mener også på, at seksualakten eller samlogget, altså på det der vanlige juridiske sted, han mener på, at det tager kraft, det tager energi, og det er også mange, som somner ind efter en seksualakt. Derimod mener Martinus, at der findes en anden sort kærlighed, og det er en smækningskærlighed, der man smækker hverandre, og det siger han, det er jo noget, som giver energi. Så sen kan man ikke somne, når man har haft smækningsseksualitet, for så må man så bra og har fået så mye kraft og energi. Jeg tror faktisk også, dette, at vi i dag ser så mye med kramar, og vi ser så mye med massage og healing, at det med massage og healing, jeg har for mig, at det er lidt i familie med smækningskærlighed. For om det rører sig om healing, så påfører man jo den andre energi. Og det tror jeg faktisk også, at en smækning i sig er en sort healing. Og det vil dog sige, at princippet i den smækningskærligheden, det er at overføre energi til partneren. Men faktisk, det her med forelskelsen, det er jo det, at der har samlaget jo en helt anden funktion. For det har jo at gøre med fortplantningen og reinkarnationen. Jeg kan som en liten parentes berette, at på Martinus Institut arbejder jeg just nu med en frågestund, der Martinus bliver frågat om prævention, og hvad Martinus mener om prævention. Og det skal komme i Kosmos nummer 7 næste år. Så der kan I læse lidt mere, men nu har jeg just arbejdet så mye med det. Men det taler Martinus om, at det finns också en andlig struktur bakom samlaget. At man faktisk också har. Det kan man också läsa i fjärde symbolboken, som kanske redan har kommit på svensk eller är på trapporna. I alla fall har jag hört att tredje och fjärde bandet av symbolböckerna, den eviga världsbilden, kommer på svensk. Och det första symbolet i fjärde bandet, det är symbolet över samlaget. Och där visar Martinus att mannen har en viss vibration och kvinnan har en viss vibration. De har en gemensam förälskelsesvibration. Eller de har tillsammans, när man och kvinna har blivit ett kött, så har de faktiskt en gemensam vibration som attraherar ett väsen från den andliga världen. Så egentligen är det ett sabotage av naturens lagar, eller som Martinus säger, av de gudomliga lagarna. Egentligen är det ett sabotage av de gudomliga lagarna att använda prevention. 1-0 till påven. Men i ett annat sammanhang säger Martinus då att preventionsmedel är en stor välsignelse. Det står i slutet av fjärde bandet av Livets bok. Men det kommer ju en bisats att prevention är en gudomlig välsignelse när alternativen är oönskade barn. Det är ju ett förfärligt öde att få som barn att man inte har önskat. Och i vissa fattiga länder då får de leva på gatan. Det är ju horribelt att de ska sova och sånt. Så det är ju klart, om man kan välja mellan två under ska man ju välja det minst onda. Och då är det ju alltså det mest kärliga. Kärleksfulla. Men det Martinus förklarar, det är att i kvinnan växer det maskulina fram och i mannen växer det feminina fram. Så vi utvecklar oss från att vara enpoliga varelse till att bli dubbelpoliga varelse. Och då talar han om att vi har en sexuell pol och en intellektuell pol. Och det är ju klart, den sexuella polen är förknippad med könsorganen och den intellektuella polen, den är ju förknippad med hjärnan. Och det vill säga att ju högre utvecklat man är, ju mer intellektuell är man. Men man är också mer human och kärleksfull. De högst utvecklade människorna, det är de mest kärleksfulla människor. Så de har alltså kommit längst i utvecklingen fram mot dubbelpolighet. Och när man börjar att bli mer dubbelpolig, då får man intressen utöver hemmets fyra väggar. Så man kan säga att om man är mycket enpolig är man intresserad i det som försiggår i hemmet. Ibland när jag har haft föredrag och kurser på lördagarna kommer där en kvinna till mig och säger: jag hade tur, min man är bortrest, därför kan jag komma idag. Men annars tillåter min man inte att jag går till sånt. Och då kan man ju typiskt se att i det där förhållande, då är kvinnan mer dubbelpolig. Hon är mer utvecklad. Och mannen är mer enpolig. För om man är mycket enpolig, så insisterar man på att partnern ska endast vara i hemmet. Men om en av parterna börjar ha intressen utanför hemmet, till exempel konst, vetenskap, teknik, socialväsen eller hospitalsväsen, som man har någon intellektuell intresse, konstnärisk intresse eller human intresse som går på också att hjälpa andra barn i världen och hjälpa till en bättre värld med miljö eller humanitet. Och därför kan det komma misstämningar i äktenskapen om man inte har den samma intresse. Men på lite högre utvecklingssteg så finns det människor som säger: egentligen har jag inte lust med att ha barn. Jag har inte lust med att uppfostra barn. Jag vill hellre har arbetat med mina intressen. Och Martinus talar om att längre fram i framtiden vill det komma ett nytt sorts äktenskap som man skulle kunna kalla för ett kamratskapsäktenskap eller ett vänskapsäktenskap. Där man gärna vill ha ett intimt sexuellt liv. Man vill gärna ha en partner, man vill gärna ha ett sexuellt samliv och man vill gärna ha en partner som man är, vad ska man säga, på intellektuell våglängd med, att man har intressen och man kan kommunicera. Men ingen av de två har lust med egna barn. Det har de inte lust med. Och apropå prevention, så delar Martinus på det. Han säger ju, om man har intressen för att få barn, om man är intresserad i ett familjeliv, då, om man är ägnad till att leva i ett äktenskap, då är man nästan förpliktad från naturens sida till att få barn. Men det finns också människor som inte är ägnade till äktenskap. Om man inte kan stanna kvar hos den samma partner i 20-30 år, då är man inte ägnad till att leva i äktenskap. Och det finns alltså de som säger, jag vill inte ha barn, jag vill inte ha partner, jag vill inte leva i äktenskap. I så fall, så säger Martinus, då tycker han inte att man ska använda prevention och ha samlag. För om man har samlag, då sätter man gång i vissa instinktiva funktioner. Om jag trycker på den där knappen, så tänder jag ljuset, och tänder jag på den där knappen, så tänder jag för tv'n, och tänder jag på den där, så tänder jag för ventilatorn. Men om man har samlag, det är också en biologisk instinktiv funktion. Så trycker man alltså på en knapp med de djuriska instinkt. Och om man har samlag i en sån förhållande, då blir det mera svartsjuka. Det blir mer monopol. Och det har faktiskt den effekt att man får lust med att få barn. Jag pratade en gång i övrigt med en svensk tjej som sa att hon hade redan fått två barn. Hon ville inte ha flera barn. Men så fick hon en ny partner och tyckte hon hade ett fint sexliv med honom. Och till sin egen överraskning sa hon att hon fick lust med att få barn. Fastän hon ville inte ha barn. Men det var intressant för henne att upptäcka att den där lusten på något sätt kom upp i henne. Och det gör den därför att det är organiskt naturligt när man sysslar med sånt fast hon inte ville. Och en annan sa också, när hon kände mannens penis i sig, så sa hon, han är min. Alltså att det gav en sån, egendomsbegär, han är min. Men om man smeker och kramar och sånt, så utlöser det inte de samma funktionerna. Och det är ju faktiskt då också, alltså, om man då har samlag med prevention. Men som Martinus säger, om man inte vill ha barn, man vill inte bindas, man vill inte ha partner, då är det faktiskt ett sabotage av naturlagarna att ha samlag, även med prevention. För då aktiverar man faktiskt de andliga väsenden. Man kan också säga det på ett annat sätt. Vi håller på att lämna djurriket och vi ska in i det riktiga människoriket. Men om vi praktiserar de djuriska vanorna, då kommer vi ju inte ur djurriket. Om jag nu går och är mycket arg och skäller på de andra, då praktiserar jag ju djurrikets vanor. Och det är inte vägen ur djurriket. Det ligger också program där nere från Martinus Center Klint. Där har vi en campingplats med ett gemensamt kök. Och ibland så blir det inte städat i det där köket. Det ser fruktansvärt ut. Så var der en svensk som skrev en skylt. De ska efter dig, annars lämnar du aldrig djurriket. Och det var ju fint. Alltså man måste ju sluta med de djuriska vanorna för att komma ur djurriket. Så det vill säga, alltså om man är arg, när man är egoistisk och kämpa, så håller man ju i liv de djuriska vanorna. Och Martinus menar på att det finns kanske brist på vägledning på det här området. Men jag vill också understryka, absolut, om man gärna vill ha barn, om man gärna vill leva i partnerskap, alltså om man är på ett sånt steg i utveckling, det är naturligt. Det Martinus säger i ett samband med ödmjukhet, det är att känna sin eget utvecklingssteg. Man ska inte vara bättre än man är, eller inte dåligare. Man ska leva i harmoni med sitt utvecklingssteg. Och det är ju klart att om man känner med sig, ja, men jag måste ha samlag, jag måste ha barn eller familj, då ska man absolut ha det. Det är inte det jag talar emot. Men det är ju det att alla tror att man måste ha samlag. Alla tror att man måste använda prevention och sånt. De tror inte att det finns andra möjligheter. Men det menar Martinus alltså absolut att det finns andra möjligheter. Och på något sätt kan det faktiskt hämma vissa dubbelpoliga människor i deras utveckling mot det riktiga människoriket. Att de också på det sexuella området fortfarande håller de djuriska vanorna i liv. Men ja, Martinus han säger alltså i den där frågestunden, ni ska få det i svensk översättning i nummer 7 2009, då säger han alltså så här, att jag upprepar kanske mig själv, men alltså, om man inte vill ha barn, om man inte vill vara bunden, om man inte vill leva i äktenskap, då har man inte rätt att använda prevention. Men man har rätt till den sexuella njutningen. För det är en gudomlig gåva. Så det vill säga att alla har rätt till den sexuella njutningen. Men det är vissa som tror att man endast kan få sexuell njutning genom samlaget. Men som Martinus säger på danska, det finns många andra sköna juleleje. Det finns så många andra möjligheter för att smeka och massera varandra. Och när han sa det i den där frågestunden så skrattade folk jo i lång tid när Martinus sa, det finns så många andra juleleje än just det. Så Martinus menar alltså att det är mycket stort behov, och han menar det alltså på något sätt att man bryter mot naturens lagar, att man bryter mot de gudomliga lagarna när man inte ägnar till det. Men om man är enpolig och har barn och familj och sånt, så är det helt naturligt och helt riktigt. Så man kan inte säga på ett sätt att så och så får man inte göra. Man ska liksom själv känna efter var man står i polutvecklingen. För många har det också kanske varit ett befriande. Det finns ju kanske många som egentligen inte har lust med samlag. Det finns kanske för många människor att det inte funkar riktigt bra med samlag. Och om då den ene partner har lust med samlag och den andra inte har, vad gör man då? Det var ett program på dansk TV. Det var en kvinna, hon sa, hon hade lust med samlag en gång i månaden. Och mannen sa, han hade lust med det två gånger i veckan. Så stod det 8-1. Ja, vad gör man då? Och alltså, då menar jag Martinus skulle vilja säga att då får de endast ha ett samlag i månaden. För när det gäller det sexuella, då ska man endast göra det man själv har lust med. Man kan säga att man ska endast äta när man är hungrig. Man ska endast dricka när man är törstig. Det är ju absurd att man ska äta när man är mätt. Det är ju så att säga. Och just sexualiteten är ju kanske något av det mest heliga som finns. Så därför menar Martinus faktiskt att man ska inte ha sex om man inte har lust. Precis som man ska inte ha mat när man är mätt. Alltså när man inte har lust, det är mycket. Och där finns ju så många analyser av Martinus om man har sexualitet mot betalning. Alltså då har man sexualitet därför att man behöver pengar, men det är därför man har lust. Och det säger Martinus, det är förstörande på den psykiska och den sexuella strukturen i det långa loppet. Tidigare var det också svårt för kvinnorna att bryta äktenskapet. Det kanske var en mycket vacker ung kvinna som blev gift med en mycket rik man. Och de fick 5 barn och sånt. Och efter ett tag så hade hon inte lust med den där mannen längre. Men han ville ha sexualitet, men hon ville skiljas. Men hon hade inga möjligheter för att gå, hon hade ingen utbildning, hon hade inga pengar. Och så stannade hon kvar. Och på så sätt så kan man ju också säga att då är det ju faktiskt också prostitution. Det är faktiskt prostitution varje gång man har sexualitet, när man inte har lust med det. Man gör det därför, man känner det något krav, eller man måste, eller för att få pengar, eller annars så går det inte. Så det säger Martinus, alltså den sexuella akten er mycket helig, og det skal man endast gøre. Så i det her fall så får mannen altså hjælpe sig selv, for man kan nemlig altså ikke begære, at hun skal gøre det om hun ikke har lust med det. Så det. Og Martinus har jo skrivet mye om, hvordan man faktisk kan komme ud i olika seksuelle utspårninger, derfor man kan få olika dårlige vanor, som når de bliver upprepet og upprepet, og til slut så går de altså helt automatisk, men det skal jeg ikke gå så mye ind på. Men det, som egentligen ska hålla ihop en äktenskap, det är ju förälskelsen, det är ju enpoligheten och det är ju sexualiteten. Så jag skulle ju alltså vilja säga, alltså vitsen med att hålla det samman i ett par, det är ju att man njuter av förälskelsen och sexualiteten. Det är ju det som håller människorna ihop. Men förälskelsen, som sagt, det är inte någon intellektuell prestation. Det är något som går så självt, men man kan inte göra något åt det. Och ibland har jag sett, det finns ett ung par, båda är mycket sympatiska, vackra, fina människor. Och de blir gifta. Efter 3, 6, 9 år så har de blivit skilda. Och man fattar inte varför. De var ju så sympatiska båda två. Och nu har det ändå blivit skilsmässa. Men förälskelsen är ett djurisk instinkt. Det er en gyrisk automatfunktion. Og vi håller på at utvikle oss från djur til mennesker. Hvor er skillnaden på djur og mennesker? Jeg mener, det er intelligensen eller intellektualiteten, som er den store skillnad på djur og mennesker. Og djuren handler instinktivt, men menneskerne handler logisk og reflekteret. Så det vil sige, at til eksempel når det gælder maten, så ved djuren instinktivt, hvad som er ret mat. Men det ved menneskerne ikke. De skal læse bøger for at hitte frem til, hvad som er helsosamt og hvad som ikke er helsosamt. Så det viser på dette område, de juriske instinkterne holder på at degenerere. Og sen må man da anvende sin intelligens eller sit intellekt til. Og just forelskelsen er jo da altså et jurisk instinkt, som også holder på at degenerere. Det vil sige, at det er svårt at holde kvar forelskelsen. Ofte då drøjer forelskelsen bare et par år. Der findes ny modern forskning, som har vist på, man har gjort undersøgninger med elektroder sådan på mennesker, som er forelskede. Og der findes två hjerncentre, som forandres, når man bliver forelsket. Og det ene af de der to centrene, det er et hjernecenter for kritisk forholdningssæt. Så man slutter at forholde sig kritisk. Og det er jo en stor fordel for forelskelsen. Men når den der kemiske processen har gået over, så får man tilbage sit vanlige kritiske sinde. Og da er man kanskje ikke så forelsket længere. I boken Logik prater Martinus om, at forelskelse er egentlig det samme som en hjerneforlamning. For det enda man tænker på, det er at være ihop med sin partner. Altså næste gang vi mødes, då skal vi gøre det, og så skal vi gøre det og det og det. Og man tænker på, når kan vi mødes næste gang, og hvad skal vi gøre? Og Martinus har også i en frågestund, som har bandats på Kosmosgården i Varnhem, pratet om, hvorfor det her med celibatet har kommet ind i de andlige riktningerne. Det findes jo mye yoga og visdom i Østen og praktik i olika andlige organisationer. Og nogle har kommet på, at man måste leve i celibat for at komme til högre andlige tilstand. Om man skal uppleva sanningen, om man skal uppleva Gud, eller som Martinus siger, om man skal have kosmiske glimter, om man skal se ljuset, då er der nogle, der mener, at då er seksualiteten en stor hindring, derfor det er jurisk. I Livets bog, band 1, har Martinus en lang, lang indledning, og redan der kommer han ind på noget med seksualiteten, og det er stykket 130 og stykket 131. Og der skriver han då også, at det findes faktisk visse mennesker, som har kommet på, at det seksuelle samlivet med en partner har hæmmet dem i deres andlige udvikling. Og der skulle jeg altså ville sige, at det kan man ikke udeslutte. At forelskelsen, det er jo en juridisk funktion. Den hæmmer de højere andlige funktionerne. Jeg har også bemærkt, at i Martinus Center Klint kommer der mange ensamme mennesker, singles. Og så titter de, om der findes nogen trevlige partner. Og iblandt har de tyber. Og sen så går det hand i hand ved stranden og i skogen. Og så kommer de ind til studiecirklerne. De kommer ind til foredragen. Og da kan man fråge sig, hvorfor forholder det sig på dette sættet? Men det er just fordi, at de börjar at blive hjerneforlamede. Og kan ikke anvende de der højere centrene, som skal til for at forstå foredragen og studiecirklerne. Men de er fokuseret på dette, at man skal være tilsammens. Og Martinus havde jo, så at sige, også elever. Altså, der fandt jo nogen, som bodde tilsammens med Martinus Instituttet og sådan. Og da gav han jo disse mennesker undervisning, for at de skulle kunne blive foredragsholdere og arbejde for kosmologien. Og iblandt kunne det jo hente, at en sådan blev forelsket. Og da sendte Martinus så fort, nu hjælper det ikke, det er som at kaste perler for svin. For altså, om man er forelsket, då kan man ikke tage ind de der høje analyserne. Eller man er ikke så interesseret, då er man interesseret ud af noget andet. Og då siger Martinus, at på det der sættet kan man jo forstå, at det der med celibatet har kommet ind i de der andlige riktningerne. Altså det vil sige, om man er forelsket, forelsket, då er man ikke mottaglig for en högre andlig undervisning. Då er det bedre at vente til en period, der man ikke er forelsket. Men Martinus mener jo ikke, det betyder ikke, at man ikke skal have smækningsseksualitet, og det betyder jo ikke, at man skal leve i celibat uden onani. Martinus, han varner faktisk imod at leve i celibat, fordi ligesom en organisk funktion, det er hälsosamt for ögonen at få ljus, det er hälsosamt for lungerne at få luft, det er hälsosamt for maten, men for morgen at få mat, det er hälsosamt for huden at få berøring, og det er hälsosamt for kjønnsorganene at få en utløsning. Det er så naturligt og organisk. Der var en medarbejder, som frågade Martinus, hur skal man løse det her seksuelle problemet? Jo, så Martinus, det enkleste sättet, det er jo at have en partner. Og om man ikke har en partner, så må man jo hjælpe sig selv. Så det er jo bedre at vidmagtholde den seksuelle funktionen, end det er helt at fortrænge den. For Martinus taler om, at disse vaner, som man opøver, tager man jo med sig i kommende liv. Så derfor kan det også have visse konsekvenser. Altså om man står med armen i luften, så kommer den jo at degenerere og forsvinde. Altså på noget sæt skal man jo holde vidmagt holder alle de naturlige funktionerne, og det gælder jo også den seksuelle funktionen. Så der findes nogen sanning i, altså præcis i den periode, der man er mottagelig for en højere andelig vægtlægning, da kanskje man ikke skal være forelsket. Omvendt kan jeg også berette, at jeg sendte en ung mand, som blev jätteinteresseret i Martinus kosmologi. Og præcis derefter blev han gift og fik et barn. Og inden det første året af ægtenskabet der læste han alle 7 band af livets bog. Men kan I forestille jer, hvordan det gik med det ægteskabet? De blev skilte efter 1,5 år, for det gik jo ikke alls. Der kan man sige, det var ikke de rigtige. Det var ikke velvalgt at sætte og studere i livets bog, når man har barn og maka. Det er det jo der, man skal have sit interesse. For det andet, det er jo faktisk at svike. Men Martinus mener det også, at man kunne misbruge disse polanalyser. For om man nu havde trøttnet på sin partner og var interesseret i kosmologi, så kunne man jo sige, jo, men ser du, jeg har blivet så højt udviklet, jeg har blivet så dubbelpolig nu, at jeg ægner mig ikke til ægtenskab, så derfor måste jeg skilje mig, tyvärr. Og så gråter jo partneren. Og der siger Martinus, det er jo misbrug af analyserne. For om man virkelig havde forstået analyserne, då ville man jo hellere ofre sig for en anden, end at jage sin egen lykke. Og det er jo det, som er problemet med ægtenskapen, at det findes 2 i et par, og då stander forelskelsen op hos den ene part, men ikke hos den andre part. Då er det jo klart, at for den part, der forelskelsen har standet af, då bliver det jo lige en øken vandring. Og Martinus, jeg tror det er 6. bandet, skriver til og med om, at en sådan varelse kan komme at lide af sjælslig vitaminbrist. Altså dette at blive forelsket, er det samme som at få sjælslige vitaminer. Og der findes også en italiensk forelskelsesforsker, som hedder Alberoni, som I kanskje har hørt tale om Alberoni. Og han har jo da kommet på, at de allerstærkeste forelskelserne, de mest passionerede forelskelserne, det er når man har haft en periode, der man har været nedtrykt og deprimeret. Og det er jo logisk, om man har haft en lang periode med økenvandring, eller en lang periode, der man har været ensam og læsen, då behøver man jo ljus. Og når det då kommer til en forelskelse, så bliver det jo en mycket voldsom, for man har jo virkelig man behover ljuset. Og man skulle kunne forestille sig en person, som levede harmonisk og glad og havde succes med sit arbejde, alt gik godt. En sådan person skulle også kunne blive forelsket. Men har jo redan mycket ljus i sit liv. Altså, det går jo lidt op og ned i livet, men jeg tror, kanskje om de olika mennesker bør forske i det, ibland vil se, at de stærkeste forelskelserne har just kommet, når man har været længst nede, derfor at der virkelig er stort behov af ljuset. Og derfor er det jo også så underbart med forelskelsen, at den kan give disse sjælslige vitaminer. Men så findes det også mennesker, som er mycket humane, og mykkel venlige og dybepolige. Og min sand, de går og bliver forelskede hele tiden. Jamen, da skulle man jo tro, jamen herre Gud, da er de jo mykkel enpolige, for de går jo og bliver forelskede hele tiden. Men det, som degenererer, det er jo varaktigheten af forelskelsen. Man kan ikke stande kvar i forelskelsen så længe. Men det kan udmærket komme mange små forelskelser. Man kan jo sige, at ens kærlighedskapacitet, den skal udvidges, fra man endda kan elske en endda varelse. Det er jo ikke mye. Der kan man sige, at forelskelsen, kærligheden, eller som Martinus også kalder det, den højste elden, altså seksualiteten kalder Martinus også for den højste elden, den er på sparlåga her i enpoligheden. Man kan endast elske en varelse af Mozarts søn. Det var ikke særskilt mye. Det var ikke mye. Men når man bliver lidt mere udviklet, så kan man også elske grannens marker og ind på jobbet og sådan, man får udvidget sin sympatikapacitet. Og til slut kan man altså elske alle. Men det bliver lidt problematisk, når den nye økende humanitet og sympati udtrykkes igennem seksualiteten. Og der mener Martinus dog, at man kan komme ind i den der epok, han kalder for serien. Ægtenskab. Man kan gå på en bus og over en bus, og stå på en bus og gå over en bus. Ligesom man kan gå ind i en ægtenskab, og så går man yder ægtenskab, så går man ind i en ægtenskab, og så går man yder en ægtenskab. Så det findes en periode med de lykkelige ægtenskab. Og så kommer der da en periode med de ulykkelige ægtenskab. Og så kommer der altså den tredje periode, som han kalder for, på dansk hedder det ufrugtbarhedens zone. Man er ikke frugtbar, altså man har ikke barn. Der kommer en periode, der man vil leve i partnerskab, og man vil have seksuelt liv, men man vil ikke have barn. Og disse ægtenskab kan blive ganske så lykkeligere, om du må komme så at sige, til samme højt i udviklingen. Jeg så en trailer til en film, en tysk film, som hedder Den Vita Masai. Men Vita Masai, det er en tysk kvinde, som bliver forelsket i en afrikansk krigere, en Masai. Og der har det skrivet en bog, og der har gjort en film. Og det er jo klart, denne seksuelle attraktion, det er jo de to seksuelle polerne, som attraheres. Men Martinus mener på, i et ægtenskab, er det faktisk fyre mennesker, som skal giftes. Eller fyre poler, som skal giftes. Men den første forelskelse og den seksuelle tildragning, det er de to seksuelle polerne. Hos manden og kvinden. Og der i den der bogen, jeg har ikke læst det, men jeg forstod på det, at denne tyske kvinde, hun levede dog i et Masai-samhælde i Afrika. Men hun havde jo mange talenter. Hun kunne jo gøre redskab eller smykken, og hun kunne handle, og hun var jo mye selvstændig, og kunne gøre mye. Og da blev han mye svartsyg, for det var jo han, som skulle tage hand om familien. Og der kan man dog se, at hun var udviklingsmæssigt set mere udviklet i den intellektuelle polen. Hun var mye kreativ og mye, men der var han jo mere enpolig. Og sen, så kom der altså til et stort problem i deres forholdende. De seksuelle polerne, de passede ihop. Men de intellektuelle polen passede ikke ihop. Hun havde kommet længere end han, og derfor blev det dog et stort problem. Og der var en undersøgning nogle gange, at man har jo kommet på, at det findes faktisk ganske få varagtige, lykkelige ægtenskaber. Og der var også sådan en, en tækning i den danske tidningen. Det var et lykkeligt ægtepar. De havde kommet til psykolog, og så frågede han dem, hvor kjennes det at tilhøre en seksuel minoritet? Altså det vil sige, at man anser det næsten for at være en seksuel minoritet, og man lever i et langt, lykkeligt og varagtigt ægtenskab. Men man har kommet på, at sådan findes. Og der beror det jo just på, for at anvende Martinus terminologi, om den modsatte polen også matcher. Om de både to har gemensamme interessen. Den samme mængde af interessen. De kan være interesseret i antik videnskab, eller esperanto, eller humanitet, eller sådanne saker. Der kan det blive mye lykkeligt. Men der har det jo mere blivet et interesseægtenskab, et kammeratskabsægtenskab, et venskabsægtenskab. Men de kan endda også blive mye lykkeligere. Og det kan også blive så, at om det er to dybelpolige mennesker, som bliver gifte, så siger manden kanskje, ja, men jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at min fru bliver lykkelig. Jeg kan ofre mig, så hun bliver lykkelig. Men om hun har den samme indstilling, ja, men jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at gøre min mand. Jeg vil gerne ofre mig for honom. Så bliver det jo ikke mye brug, når de både er villige at ofre sig for hverandre. Og det vil jo dog sige, at der findes der faktisk muligheder for mye lykkelige ægtenskab, even i de ulykkelige ægtenskabens zone. Men då är det inte i kraft alltså av de sexuella polerna. Då är det ju kraft av att man har blivit mer nästekärlig och mer vänlig. Tiden går, så jag tror att jag skulle alltså tala om att det finns ju alltså lagen för tillvaro, och det är vad man ska veta, gang, glädje och välsignelse för andra. Det finns alltså en sån kärleksbud att man ska älska alla. Och detta kärleksbud, det är alltså så stort att det även inkluderar att man ska älska sin maka. Tack.